Den här podcasten heter Skolsverige och den hittar du där man hittar poddar helt enkelt. Och den här veckan så ska vi prata om återhämtning. Hur återhämtar man sig som lärare och lov och varför har vi lov och vad gör man på loven och vad borde man göra på loven?
Det här är Skolsverige.
Jakob, mitt i höstlovet.
Hej Karin, mitt i höstlovet. Du vet, det är min första lediga dag så. Och jag hade direkt i morse så här, nej, vi ska kolla på någon ventilationsgrej i alla lägenheter så att vi kommer att komma runt någon gång mellan 19:30 och 18:00. Och nu måste vi komma ut och ge oss nycklarna 19:30. Man bara, tack, schysst. Så det är min lediga dag då.
Ja, det var snällt ändå. Jag känner att jag har någon liten förkylning i kroppen sådär. Sån här som inte bryter ut utan att man känner, ni vet, eller du vet när man tar ett steg att nej, det vill inte kroppen göra riktigt som de brukar. Det är lite motstånd i kroppen sådär som hjälper om man tar en Ipren, men så har man lite motstånd att ta en Ipren för att det verkar dumt att göra det. Men så att jag känner ju att jag går runt och hoppas på att jag inte ska bli tokförkyld, för det blev jag ju förra året, var jag ju sjuk i 4 veckor. Det var helt hemskt.
Ja, verkligen.
Ja, så att det vill jag inte bli, men det tror jag inte att jag ska bli, men det, för det tänker jag att jag var ju sjuk för resten av livet förra året.
Just. Bra sammanfattning.
Ja. Ja, precis. Så att, jag går runt och rättar alldeles för få, jag bedömer, så ska jag säga, alldeles för få uppsatser. Så ser det ut med mig, men jag tänker att det är trevligt att podda och den här podden, den fungerar ju som vanligt, eller hur?
Ja, det gör den. Det funkar som vanligt. Vi har först lite korta spaningar, sen har vi veckans tema och på slutet har vi en elevkrönika, precis som vanligt. Karin, det med korta spaningar och så. Ja. Vad har du på det?
Ja. Jo, jag har en spaning. Och det är ju det här. Jag har ju jobbat på min skola i snart 10 år. Bara det är ju spännande. Och jag har ju genomgått väldigt, väldigt många. Eller skolans arbete har ju genomgått väldigt, väldigt många förändringar sedan dess. Och de senaste årens förändringar har jag varit väldigt inblandad i, för det har handlat om pedagogiska inriktningar och digitalisering och sådär. Men nu så inom hösten så har vi fått nya ledare som har pekat på en brist som vi har på skolan, för det gör ju, ofta är det som en ledare att när de kommer in att de ser ju saker med nya friska ögon och vill bidra med sin kompetens. Och det är ju bra kan man ju känna, men man kan också känna en viss så, men nu har i alla fall de här rektorerna hittat en alltså just hur vi sköter, alltså hur de här processerna med det vanliga arbetet, alltså inte det pedagogiska arbetet utan ett flödesschema i det vanliga arbetet, alltså i det här schema, alltså det praktiska, salar, schema, kulturdagar, du vet sånt där. Och att det flödesschemat liksom inte riktigt finns. Det finns liksom inga kommunicerande kärl i det arbetet på något sätt. Utan det är människor som gör saker men ingen pratar med varann. Och då ska de göra en förändring i detta. Och vad jobbigt det är när det kommer människor och ska förändra saker som man har gjort i 100 år. Och vilken tålamod de kommer att behöva ha. För jag kommer att vara så motvalls, känner jag.
Och det finns ju flera orsaker till att man liksom motsätter sig förändring så.
Ja.
Nej, men jag tänker så, det kan ju dels vara typ för exempel att man liksom känner sådär, nej, men jag vet att det här jag gör är ganska bra. Eller att det gör ont att vända liksom med invanda mönster för att det är lite segt. Eller att man upplever att men det här kommer inte också med att det finns ett förtroende för det andra saker vi gör bra. Men det kan också vara framförallt tänker jag, men jag tror att det stora grejen är sådär, jag har inga kanaler för att vara kritiska liksom, på ett sådär smart sätt. Vi blir väldigt så här negativa istället för att vara kritiska. Jag tror vi måste börja skilja på dem. Det finns inget sätt att vara så här, stopp, vet vi att det här verkligen förbättrar någonting? Alltså så, det är helt omöjligt att komma in och vara liksom så där. När en chef bara, nu ska vi göra så här. Och man antingen bara säger, yes, vi kör. Eller så blir man ifrågasatt. Oavsett om man säger, nej, jag vägrar. Ja. Om man är så. Eller att man liksom är så här, ah, fast vänta. Är det här verkligen smart? De kanalerna finns inte och då skapar det en konstig obalans, tänker jag.
Jo, men det är lite så. Jag tror också att det är så. Jag tror också att det är så här att man är lite rädd för när, det här återinförandet av saker som vi har tagit bort en gång. Och man, när det börjar komma på tal att vi ska göra saker som vi en gång har gjort. Och så känner man att fast, nej, jag vill absolut inte dit. Fast det kanske inte är det de menar. Fast det är det det låter som.
Ja, ja.
Och nej, nej, nej. Och sådär. Och så känner man bara att okej, men kan vi inte prata om detta? Så att jag får behålla det jag faktiskt har kämpat för så himla länge. Ja. Så känner jag. Alltså ta inte bort det jag kan i alla precis. Fall.
Ovanpå det så finns det ju någonstans här. Ibland kan man ju tänka att rektorer kunde vara lite mindre förändringsbenägna i alla fall i början liksom så. Att det är ingenting som man måste göra för att vara en bra rektor för att liksom visa att man kan och så, utan att det kan också få ta tid, tänker jag.
Ja. Och samtidigt, men jag ser ju själva idén, jag ser ju själva förändringen att den behöver göras, men jag är inte säker på att det är valet av jag är inte säker, jag är rädd att man underskattar lite problemet.
Just det.
Så tänker jag och så då blir jag rädd. Men och då tänker jag så här, gud vilket tålamod man måste ha om man vill förändra saker. Det var mest det som var min spaning.
Det är en intressant spaning. Det stämmer ju absolut. Mm. Och samtidigt är det så att om man inte förändrar saker så behöver man inte ha massa chefer så.
Nej, och vill man inte förändra saker så förändras de i alla fall. Så att
faktiskt.
Så då får man ju liksom, då får man ju i så fall, då har man ju en kontroll över förändringen och det verkar ju jävligt dumt.
Det är helt sant.
Ja, vad spanar du denna veckan? Kan inte, är det något litterärt?
Ja, det är det.
Ja?
Oh! Varsågod. Eftersom det är höstlov slash läslov så är jag helt inne på läsning. Jag har värsta listan med böcker att läsa. Och så började jag läsa en bok igår kväll. Som heter The Technical Fix Education, Computers and Industry. Och det är en bok skriven av Kevin Robbins och Frank Webster, som är två stycken kanadenser, om jag har fått det, som håller på med forskning. Den här boken är skriven på slutet på 1980-talet.
Oj!
På 90-talet, så. Och den handlar om liksom så här, hur när man förändrar alltså skolan med på digitalisering, så bara, men det kommer bli så jävla bra. Och så liksom har man massa idéer om att säga, parallellt med att man hade en rörelse där folk var så här, vi måste få in företagen i skolan. Vi måste få in ett företagsperspektiv, vi måste få in ett perspektiv där skolan fostrar för en framtida arbetskraft och en framtida arbetsliv. Och liksom att man gör folk kompetenta på arbetsmarknaden och så. Det är viktigt för att industrier och ekonomier ska kunna växa. Liksom så. Om ett land ska kunna växa så måste vi förbereda liksom barn och unga i skolan på det de ska göra sen. Så. Och en av de stora konkretiseringarna som kom från den rörelsen var också att så här, elever behöver bli bättre. De behöver jobba mer med datorer och IT. Och de behöver bli bättre på att förstå datorer och IT. Så. För att då antar man att man också blir bättre liksom, rustad för arbetslivet. Så. Och hur det finns en extrem övertro i att bara för att man jobbar mer med teknik så liksom rustar man för framtiden någonstans. För man är inte på det klara med liksom, vad är det som egentligen är vad. Så.
Om
mina elever lägger 100 timmar på att programmera, vad har de egentligen lärt sig då? Förutom att programmera liksom. Den sorten säger det, boken, jag hittade den när du och jag var på samma föreläsning med Neil Selwyn.
Ja, just det, på precis. Mercury.
Så pratade han om den här boken, så det ligger nog lite samma och fåra så. Och jag tycker det är spännande att man kan vara så här, för 28 år sedan så kom den här boken som handlar om det som är liksom viktigt att etablera i svensk skoldebatt nu. För vi är liksom kvar på samma plats, alternativt tillbaka på samma plats eller så. För det finns en idé om att liksom digitaliseringen är något eget, det är något viktigt, nu ska vi förändra alltihop alltså. Och så får man tänka sig, men på vilka grunder? Det är klart att vi ska göra det, det går inte att säga nej till det. Men vad har vi för förväntningar, vad har vi för argument, vad har vi för liksom målsättningar runt det alltså?
Men det var lite samma sak som min spaning egentligen. Det här att Ja, vi ska förändra det här, men fast, och det kommer att ske oavsett, men vänta lite. Det här att vara kritiska rösten, alltså den kloka kritiska rösten.
Ja. Men den kritiska inte som att vara negativ. Så vi blandar ihop de orden. Det är det som är kopplingen i så fall. Utan att, liksom, att kritiskt kan vara så här, det här är någonting nytt, vi vet inte så mycket om det här än. Vi måste testa det systematiskt, vi måste göra det här begåvat. Vi kan inte bara liksom skabba runt eller så. Det finns ju en ganska polariserad förståelse av digitalisering i skolan i Sverige. Om man kollar på så här, lärare på Twitter och Facebook och så. Antingen är man jätte för eller så är man jätte emot det liksom. Antingen är man den som ensamt ska liksom bevara gamla traditioner och liksom rutiner för sina elever. Nej, då ska vi gå till skogen oftare, för det är viktigt att man är ute mer. Bara inte ute tillräckligt mycket. Vilket är en korrekt analys. Men liksom säga, fan vad jobbigt att vara själv i att behöva styra upp det. Eller så är man den som säger, yes, jag ska hjälpa mina elever att ta sig framåt och testa nya saker och så. Och så liksom kanske man inte alltid hänger med på vad det är som försvinner på vägen så.
Nej, men eller hur? Och lära dem vara kritiska och lära dem förstå och lära dem. Alltså jag måste ju säga att det är ju jätteviktigt att vi är med våra elever där de är. Och även som föräldrar att man är med våra barn där de är.
Ja, just.
Och det är klart att skolan måste vara där. Samtidigt som skolan måste vidga vyer också. Så att, nej, vi måste vara mer nyanserade när vi pratar om digitaliseringen i skolan. Punkt.
Du Karin, det med återkoppling och så. Mm. Det är ett tema som är relevant alltid såklart i en stressig yrkeskår. Som våran. Men man kan också tänka att det är för att de här dagarna när vi spelar in det här så är det höstlov. Och då är det någonstans så här, det är då man jobbar på det. Jag börjar fundera mycket på häromdagen, så här, hur gör jag för att maxa liksom känslan av ledighet? Och sen inser jag att det finns en stress i det också naturligtvis. Och att liksom så börja tänka sig, vad, ja, men det känns som en veckas lov, men jag vet inte hur du gör det, men jag har jobbat måndag, tisdag och onsdag. På olika sätt. Och sen så liksom har man torsdag, fredag ledigt i två dagar. Det är så här, är det att vara ledig? Är det ett lov? Eller är det en långhelg? Eller liksom, vad kan man ha för förväntningar? Eller så? Men du, vad du har för dig på det lovet? Jobbar du? Är du ledig? Vad händer?
Jag är som du. Jag jobbar måndag, tisdag, onsdag egentligen. Men vi är lite friare tror jag. Fast ändå inte. I måndag så hade vi lång, så här lång, du vet, konferens där man satt och pratade igenom allt som man inte har hunnit prata igenom. Och det var väl bra, tänker jag. Det var en riktigt bra dag. Så. Och sen igår så är det ju, har ju Göteborgs universitet anordnat utbildningar numera. Och framförallt för gymnasielärare som handlar om fördjupningar i ämnena. Som man kan delta i om man anmäler sig då. Så att det var väldigt många som gjorde det. Och sen så kan man då... Nej, det var ju tisdags, förlåt. Ja. Och sen så igår så fanns det för egen planering och sådär. Men jag blir ju sådär istället, för när jag tänker att åh, nu har jag så lång tid på mig, så blir jag ju så jävla ineffektiv. Så att jag kommer ju sitta söndag kväll med massor med arbeten fortfarande som jag borde ha gjort igår.
Just det, för det är en massa texter hem som du rättar liksom. Så, är det du då på med?
Ja, eftersom jag inte hinner. Alltså som svensklärare, när du har så mycket text att läsa, så är det ju ofta hamnar de ju samtidigt. För att man vill ha liksom bedömning. Alltså man måste ju jobba först innan de skriver. Och sen när de skriver så skriver de ju samtidigt alla tre klasserna.
Men det är inte så tillbaka där. Jag skulle kunna känna sig, men fuck it, jag är ledig. Jag rör inte jobbet på ett par dagar. Så liksom... får det vara det som det är och så får jag ta tag i det sen? Liksom.
Jo, så skulle det kunna vara. Men, och så har jag gjort några gånger när jag har känt så. Men det blir ju inget bra. på ett sätt så tänker jag ju varje gång sådär att jag borde ta tag i det här nu. För att det blir så jävla jobbigt sen. Men samtidigt så alltså snarare blir det väl så här att jag tar tag i det lite halvdant och sen sitter jag där i skiten i alla fall på söndag kväll. Och så har jag inte varit ledig och så har jag inte, och så har jag ändå jobbat fast jag har inte jobbat så himla effektivt. Och så blir det inget av något. Förstår du vad jag menar?
Ja, men jag förstår precis, och det finns ju någonting i det som är liksom olika, alltså inställningar till det. Man kan verkligen för det. Jag har ju gått jättemycket på det. Så hade jag varit i termer av att maxa känslan av ledighet eller så. Mm. Det var smartare att säga, men jag jobbar 5 timmar torsdag och fredag så. Inte jättemycket men ändå, alltså lite lugnare än vanligt men ändå jag sätter mig och gör saker.
Mm.
För att liksom så här, då kanske jag inte behöver planera så mycket sen. Hade jag liksom blivit klar med all byrå, då hade jag kunnat bli, alltså om jag lagt kanske 10 timmar på så här, jag jobbar undan allt som har utvecklingssamtal att göra, jag jobbar, skriver färdigt planeringar, pedagogiska planeringar från projekten jag har kvar, jag bedömer i ordning att jag har gjort som jag har kvar och så. Som bara ligger en hög någonstans. Om jag hade tagit tag i sådana här grejer så hade jag liksom minskat arbetsbördan under veckor 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Det är ändå 7 veckor som har varit lite chillare. Så. Är det en smart ekvation att ha det så? Eller är det smartare att ha 2 riktigt lediga dagar och sen får man lösa resten längs med vägen?
Sådana grejer går jag fundera på. Jag tror ju att vi, alltså jag tror att de här loven hjälper oss. Jag är ju ganska säker, alltså det här att vi liksom känner att åh, nu vill vi vara lediga och så, och egentligen så vill vi bara vara lediga för att hinna med det vi behöver hinna med.
Men om man skulle skita det, om man skulle skita det, hade det varit smartare liksom?
Jag tror att det hade varit smartare att jobba på, jobba och få, men jag hade gärna sett så som vi gör med nationella proven till exempel, att det till och med var en gemensam bedömning till och med. Att man liksom kunde jobba på så att man var tvungen att jobba på dessutom. Förstår du? Att inte som jag nu går här och låtsas jobbar. Utan att jag, och så blir jag inte ledig i alla fall, utan snarare att vi idag på torsdag eftermiddag skulle ha en bedömningskonferens.
Mm.
Tänk vad bra det hade varit. För då hade jag varit tvungen att vara klar.
Man kan ju tänka att det finns en systematisk grej. För det sämsta måste ju vara när man jobbar lite grann utan att få ut något för. Eller?
Det, ja, precis. Och att jobba lite grann och ändå inte bli klar är ju det absolut sämsta. Och det är så jag gör. Men jag skulle gärna se att det bästa hade varit att vi faktiskt på ett annat sätt utnyttjade den här tiden. Tycker jag. Alltså att man hade en gemensam. För jag tror att det hade hjälpt oss allihop. Mm-hmm. För att hade vi haft den här bedömningskonferensen, då hade inte betygssättningen igen, du vet, den hade inte varit så stressig.
Frågan är ju liksom så här, vi har ju den arbetstiden vi har, en årsarbetstid, en årsarbetstid och så. Då ska man börja ta bort arbetstiden någon annanstans. För att kunna liksom skapa arbetstid nu. Och då är frågan om man skulle plocka det istället.
Nej, men då tänker jag att veckorna blir kortare. Då behöver du inte jobba 45.
Nej, just det, precis. Man skulle kunna jobba 35% eller så istället, för exempel.
Ja,
jag liksom har det så som jag, ja, men vet det. Det finns någonting i det som är vettigt. Eller bara någon annan lösning. Alltså det, ja, det är svårt ändå att fundera på hur man skulle tänka runt det. För att det finns ju någonting konstigt i att ha liksom så här, jobba hjärnet och sen ha liksom 2 dagar för att bli människa igen och sen jobba hjärnet och så. Alltså det är ingen jämn cykel. Och jag kommer ihåg att jag var en gång på föreläsning med hon Bodil Jönsson som har forskat om tid. En gammal så här, farmors karaktär som har skrivit böcker både förr i tiden och nu ganska nyligen om stress och så. Och så menar på att liksom, den sortens pauser är värda i fysiska arbeten. Typ så att kroppen behöver återhämta sig fysiskt för att inte gå sämre. Men i de flesta intellektuella jobben så är det smartare att ha en kontinuerlig ledighet. Så. Om man liksom säger en dag i veckan så gick man hem tidigare. Eller liksom så. Den sortens ledighet hade kunnat vara mer värd. Eller så jag börjar inte förrän vid lunch på onsdagar. Så. Det kan vara mer värt för att ha tid och chilla. Så. Och man ska tänka sig med småloven. Sen är det klart att vi ska semester. Vi ska liksom, eleverna komma borta. Så. Men det finns ju skolor. Jag tror att det är Vittra som jobbar så. Att de har så här 7-veckorsperioder. Där man liksom har så här, 6 veckor undervisning som en vecka lov. 6 veckor undervisning, en vecka lov. Men det lovet jobbar man. Alltså då har man ändå liksom, dagar tillsammans med sina kollegor för att planera, jobba, förbereda så. Jag för mig det, så jag hörde någon som berättade om det för mig för massa år sedan, så det kan vara jag som helt missförstår. Eller att det bara är någon skola. Men liksom, man skulle kunna planera in cykler på ett annat sätt. Där man liksom säger, nu kör vi det här en period. Och sen så bryter vi och så gör vi det här och så. Men om det ska bli riktigt, riktigt effektivt, då tror jag det måste vara på systemnivå också. För det är inte lärares eget jobb att själv fixa sin egen arbetsmiljö. Det är ju helt omöjligt att det ska vara så.
Nej, men det är ju det här igen, att vi tror det på något sätt. Vi tror att läraryrket på ett sätt ska vara det allra friaste yrken. Och så ibland så blir det liksom, den här friheten blir en boja. För att alla gör som de vill och då kan du inte dra nytta av synergier. Alltså jag ser ju bara den sen vi förändrade till att vi jobbar tillsammans mycket mer nu och nu sitter vi alla svensklärarna ihop. Det är ju min räddning när vi har det tufft liksom att vi ska alla, alltså vi ska ha utredande tal till exempel då. Då har ju vi skrivit behöver jag hitta på 5 ämnen till mina elever och resten har ju någon annan hittat på. för att vi är ju ändå 10 lärare och då behöver jag hitta på 5 för att vi ska kunna få 5 och då kan vi få 50 ämnen än att jag ska hitta på 30 ämnen själv. Och det bara en sån sak gör ju att man liksom överlever på ett annat sätt eller att man faktiskt också får roligare idéer, man får liksom mer inspiration, man får
man är mer till att göra bra saker och så.
Ja, och bara det här att vi är 2 klasser som läser samma roman just nu. Det är skitsmart, för då får vi ju tips och då kan vi sitta och prata om vad tyckte dina elever och kan vi få den här inputen här och då sen kan klasserna få utbyta av varandra i litteratursamtal och helt plötsligt så skapar vi nya möten över klassgränser och sådär. På ett sätt som inte skedde innan och det gör ju också att arbetet inte blir så himla tungt. För att du behöver inte ta alla beslut själv. Och på ett sätt så kanske det alltså på ett sätt så känns det kanske på pappret, ta inte ifrån med mina lediga dagar att gå så här som jag har gått här nu idag och inte hunnit rätta mer än 6 uppsatser eller bedöma heter det, jag säger rätta för det låter roligare. Men på det stora hela blir jag ju inte liksom helt närvarande med mina barn eller med min fritid utan jag går ju där med det här jävla jobbet hängande över mig. Så att när söndagen kommer har jag gått med det istället i 5 dagar. Och det blir ju inget bra. Nej. Då är jag ju skitstressad.
Just det, och det tror jag hänger upp med att liksom man måste läsa saker själv. Eller så.
Ja, och det är fan. Bort med det. Tror du egentligen att vi skulle kunna jobba ännu mer i team? Tänker vi helt snett egentligen?
Ja, antagligen. Det är min bemisning för jag tror inte vi jobbar så mycket i team. Men det är klart man skulle kunna göra det mer. Jag tror att liksom den smärtsamma delen av det här med arbetslag och så, det kommer när man inte riktigt är där helt och hållet. Så. Och då menar jag inte arbetslag som heter måste vara arbetslag. Det kan lika gärna vara ämneslag. Jag ser det bara som att liksom man jobbar i ett team överhuvudtaget. Så. Jag tror att det är när det är lite halvt implementerat som det är riktigt dåligt. Jag tror att liksom när man väl får till det på ett ordentligt sätt så är det så mycket mer värt. Men det är helt omöjligt. Vi är inte ens en yrkeskår som har ett gemensamt språk runt det.
Nej.
Inte som man skulle sitta på eller intervjuer och säga så här. Om du tar det här jobbet och förväntar sig jobba i team så skulle man få folk som på allvar så menar det.
Nej.
För att man har så otroligt olika bilder vad det är för något. I min del av skolsystemet kan det vara så här, ja men säg du har 4A, jag har 4B, så har jag NO-lektioner i båda klasserna, så har du SO-lektioner i båda klasserna, så behöver inte jag ha NO och SO, och du behöver inte ha NO och SO. Det kan vara en jättehög nivå av samarbete för vissa lärare. Medan för andra så är det så här, fast du har ingen aning vad som händer i undervisningen, du har ingen sambedömning, du har ingen liksom samkörning av administration, du har aldrig några konferenser där du pratar om hur det går för eleverna, eller liksom... Vad jag är med den här personen, du vet, det bara, när man bara ser liksom bristerna så. Så det där är helt omöjligt att prata med folk om. Alltså, tror jag. Det är klart det inte är omöjligt egentligen, men det är jättesvårt för att det är så här... Vi behöver hjälp utifrån för att förstå vad samarbete är. Och det tror jag smärtar för att vi tror att vi är så jävla bra på det. För att vi får elever att samarbeta och får elever att lära sig så. Men det är en helt annan sak när det kommer till oss själva och de processerna förstår inte vi. Då behöver vi hjälp av för exempel interaktionsdesignsforskning. Vi behöver hjälp av liksom andra människor som kan det där bättre. Så.
Och synergieffekter tänker jag. Hur får vi snurr på synergier så att vi slipper sitta där i juni och börja räkna ner. Jag är så hemsk för att jag kan i juni känna när jag har sån här desperation av att jag måste bli ledig för att jag har så jävla mycket och jag är så stressad. Att jag börjar räkna och så känner jag nästan en desperation över att åh nej, jag ska börja jobba om 7 veckor. och så stressar jag upp mig över att jag inte ska hinna komma ner i varv. Och det är ju inget hälsosamt beteende, helt klart.
Nej, eller hur?
Nej, vi måste göra någonting åt detta. Vi måste återhämta oss bättre. Vi behöver prata mer om våran arbetsmiljö, tror jag.
Verkligen. Och vi behöver göra det inte bara på ett sätt som vi brukar göra, utan vi behöver liksom hitta andra sätt att styra upp det. Och det är svårt, för på ett sätt så tror jag att vi behöver liksom ta tag i saker själv för att det ska bli gjort. Vi kan inte bara gå runt och vänta på att någon annan ska styra upp saker. Och samtidigt är det så jävla frustrerande, för att det, är så här, det här är arbetsgivarsaker.
Mm.
Vi ska inte behöva vara vår egen arbetsgivare också. Det funkar liksom inte.
Nej, och jag undrar egentligen när vi kommer dit att en arbetsgivare förstår vad en arbetsgivare ska göra. Jag tror att det finns en väldigt stort, alltså det är ju ofta, de som blir rektorer är ju ofta gamla lärare.
Ja.
Som har en väldigt förståelse för lärarnas behov.
Mm.
Alltså behov av att vilja göra saker på egen hand. Och då blir det ju ingen effekt. Tänk om istället vi hade fått en ledare som var jävligt duktig på synergieffekter.
Ja, nej, det är absolut inte så att en bra lärare är en bra ledare. Absolut inte.
Jo, men i klassrummet är de ju det.
Jo, nej. Ja, nej, nej. Det är inte alls på det sättet man kan säga att de är en bra ledare som är liksom en bra skolledare. Så. Det är det jag menar.
Nej, nej. Nej. Mm. Så. Nej, men jag förstår vad du menar. Och det är även när man får, samtidigt som jag tror att när man får förvaltningschefer och sånt på väldigt många ställen, så är det ju de förvaltningscheferna är ju vana och duktiga på att leda annan verksamhet, men de har ingen förståelse för individualismen inom läraryrket.
Nej, precis.
Och så blir de jättechockade över att den finns. Och så känner man bara, ja, fast nej.
Nej, precis. Det borde ju naturligtvis göras någonting åt, men det är inte...
Men den här ser ju ut så här över hela världen. Det är ju inte så himla konstigt. Det är ju inte så att Sverige är ensam om problemet direkt. Det är ju inte så att...
Nej, absolut. Det är inte som att läraryrket är ensamt om det heller, även om vi har en ganska unik nivå av folk som tycker att de ska få bestämma själv. Liksom. Så.
Ja, men precis. Men hur ska du fortsätta nu då, ditt lov, för att chilla så att du verkligen kommer tillbaka på måndag och känner yes,
nej,
nu är det bara 7 veckor kvar till jul.
Precis. Jag ska fortsätta läsa lite. Jag ska fortsätta fippladona lite med grejer som behöver göras, tror jag ändå jag ska göra. Styr upp lite planeringar och så, för det som berör mig närmast.
Mm.
Både mitt utvecklingsledaruppdrag och min undervisning, tänker jag. Och du då, vad ska du göra?
Jag ska läsa klart Warriors för min son. Vi har läst 6 böcker. Det är oerhört spännande just nu. Blodklanen har kommit in på territoriumen bland alla katter. Oh, det ska jag läsa. Jag är oerhört spännande. Han är, och klanledaren där heter Grym. Och han är ju naturligtvis då Grym. Men det ska jag göra. Men sen så ska jag väl bli klar med mina bedömningar. Jag måste ju bli det. Och helst ska jag bli det idag. Så jag slipper hålla på med dem.
Det låter bra.
Och så att jag kan komma på måndag och känna att yes, nu kör vi hela vägen in i kaklet fram till jul.
Nej, det är det vi ska göra, Karin. Det är det jävla fan, jag håller på att avsluta saker. Du kan inte hålla på att köra in i kaklet på grejer. Det är det som
inte funkar. Nej, jag menar inte det, men pigga och glada då.
Ja. Tack. Så, nu avslutar vi det här.
Ja, vi ska inte köra in i kaklet. Jag menar inte det kaklet på det sättet. Ja, fan. Det är ju det jag gör. Jag gjorde fel. Jag tar tillbaka, jag avgår.
Vi ses, tack för att ni har lyssnat. Ha det gott, hej.
Ha det bra, hej då.
Rasten, varför det är bra med rasten är att man ska alltid vara ute någon gång på dag, annars blir man rätt snurrig. Vad jag gör på rasten, jag spelar mest fotboll, ibland när det är dåligt väder och det är tråkigt i vattenpölar på fotbollsplan. Då vet det, kör jag King. King är ett spel som man har 4 rutor, man får stå i en ruta och det finns bonde, knekt och dam. Och kung, kungen är den bästa. Hur man får alla med på rasten. Om man vill, alltså de som brukar spela fotboll då, som jag. Vi brukar fråga dem först. Sen så om det är några nya som vill prova på, så kommer sen och frågar om de vill vara med. Så får de jättegärna vara med. För det är alltid roligare när man är fler. Kompisträdet. Det är ett träd, om man inte har någonting på rasten att göra och man vill vara med några andra på rasten. Då är det bra att gå till kompisträdet. Vid kompisträdet så kommer det alltid någon och frågar om man vill leka just den leken. frågar om man vill leka den leken, så får han svara ja eller nej. Våran lärare tycker det är jätteviktigt med rast. Jag håller med min lärare om att rasten är jätteviktig. För när man alltid kommer in efter rasten så kan man lära sig mycket mer av det som vi ska lära oss, till exempel då. Det är det bästa på hela skolan. Hej då!
Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam.